Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime. Det är en app med tusentals svenska rättegångar. Dessutom så läggs minst 10 nya rättegångar till varje vecka året runt. Så ladda ner appen, du kan kika runt där helt fritt och se vad som finns där. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Skulle du välja att bli prenumerant så erbjuder de antingen månadsbetalning för 99 kronor i månaden eller ett reducerat pris på 2 månader vid årsbetalning. Och du kan avsluta precis när du vill.
Dan, vad har du lyssnat på det senaste?
Ett fall som har berört mig otroligt mycket är mordet på 12-åriga Adriana. Ett exempel på hur urskillningslöst gängvåldet har blivit. Hon är 12 år och hon är inte den menade måltavlan. Men hon dör ändå för gängvåldet.
Ja.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Välkomna till Mördarpodden. Jag heter Dan Hörning och idag är jag ensam i podden. Först vill jag ge er en extremt stark varning för våld mot barn samt varning för att djur förolyckas. Josefin vägrade vara med i det här avsnittet, men hon lämnade ett meddelande. Hon sa, citat: "Jag hade tänkt att du skulle köra Halloween-avsnittet, för jag tyckte i ärlighetens namn att det var för vidrigt för mig. Den innehöll en stark trigger för mig som faktiskt fick mig att må riktigt illa på ett sätt som inget annat av våra avsnitt har gjort. Det är den andra anledningen till att jag har skjutit fram det här avsnittet ett halvår. Dock är ett kusligt bra avsnitt för lyssnarna. Ett typiskt mördarpodden-avsnitt som inte censurerar mörkret. Kan inte du ställa upp Dan och köra det som soloavsnitt? Ditt senaste soloavsnitt var typ avsnitt 30, så lyssnarna ser nog fram emot det. Viktigt är dock att nämna till lyssnarna redan i varningsfasen att inte lyssna på det här avsnittet om man är gravid. Det är nog en schysst varning. Då kommer du förstå vad jag menar när du läser." Slutcitat Josefin. Och med det sagt så gör vi så. Jag ska också tacka manusfattaren. Det är Sofie Karlsson som har skrivit avsnittet. Dagens historia börjar, som så många andra, i USA. Den här gången i staden Santa Clara i delstaten Kalifornien. Där har vi varit i några seriemord tidigare i Seriemördarpodden. År 1952 bor det cirka 290 000 personer i Santa Clara. Den 29 november 1952 får staden ett tillskott. Den dagen blir Franklin och Catherine Hitchens föräldrar till en liten flicka. Hon är parets fjärde barn. Franklin och Catherine döper sin dotter till Doreen Ray Hitchens. Dotterns tilltalsnamn är Doreen. Ganska snart får Doreen ett till syskon. Totalt består syskonskaran i familjen Hitchens av fem barn. Doreen har en väldigt bra uppväxt. Det finns mycket kärlek i familjen och de tycker om att göra saker tillsammans. Särskilt mycket tycker de om friluftsaktiviteter som camping och fiske. Doreen är en glad liten flicka som bemöter alla med ett leende. Hon har mycket energi och är alltid väldigt omtänksam. Hon vet tidigt vad hon vill jobba med. Hon vill jobba med människor och omvårdnad. Därför utbildar hon sig till sjukgymnast när hon blir vuxen. Innan Doreen har fyllt 23 har hon fått jobb som sjukgymnast i närheten av San Francisco. San Francisco ligger lite mindre än en timmes bilfärd från Doreens hemstad Santa Clara. 1975 fyller Doreen 23 år. Det är också det året, 75, som hon träffar Michael Dennis. Michael är 2 år äldre än henne, alltså 25. Han arbetar som någon slags tekniker på ett företag som heter Lockheed Factory. Lockheed är en stor tillverkare inom försvars- och rymdfartsindustrin. Vi vet inte mycket om Michaels barndom. Enligt några som känner Michael hade han en svår barndom kantad av mobbing. Som barn tappade Michael en stor del av sin hörsel. Detta medför att han stammade och också stirrade på ett sätt som kunde upplevas som obehagligt, eftersom han försökte läsa läpparna på den som pratade. Michaels föräldrar hade skilt sig 1959 när han var 9 år gammal. Efter föräldrarnas skilsmässa utvecklade Michael en ätstörning som fick honom att gå upp väldigt mycket vikt. I 20-årsåldern blev han deprimerad och försökte ta sitt liv. Han umgås knappt med någon utanför Lockheed och han dejtar sällan kvinnor. När Doreen då plötsligt visar intresse för honom blir han genast blixtkär. Han berättar för många av sina kollegor att han äntligen har träffat den rätta kvinnan. Förhållandet går snabbt framåt. Inom bara några månader gifter sig Michael och Doreen. Redan året därpå, 1976, föder Doreen en son som de döper till Paul. Efter det går det snabbt utför. Paret börjar först småbråk om allt och ingenting. Sedan förlorar Michael sitt jobb. Enligt Michael är Doreen dessutom otrogen mot honom vid ett flertal tillfällen. 1977 väljer paret att gå skilda vägar. Michael väljer att lämna över vårdnaden om 1 år i Paul till Doreen. Trots alla deras konflikter är Michael övertygad om att Doreen faktiskt är en bra mamma. Michael kommer dock att ha vårdnaden om Paul varannan helg. Tiden efter skilsmässan är Michael sur och bitter, men Doreen går snabbt vidare med sitt liv. Hon börjar snart dejta nya män. Det dröjer inte länge efter skilsmässan tills Doreen träffar Charles Herbert. Doreen träffar Charles när hennes bil går sönder och Charles, som råkar vara i närheten, erbjuder sig att hjälpa till. När man fått igång Doreens bil frågar Charles om de inte kan träffas igen, om hon nu vill det. Och det vill Doreen. Den charmige Charles äger en mattbutik. Vi har tyvärr inte information om hur gammal Charles är. Den här gången går Doreen lite långsammare framåt i sitt förhållande. Efter 2 år tillsammans, 1979, gifter sig den då 27-årige Doreen med sin Charles. Hon tar hans efternamn och heter nu som avsnittsnamnet Doreen Herbert. De flyttar till ett hus med en pool i trädgården i San Jose som bara ligger en kvart ifrån Santa Clara. Även Michael flyttar till San Jose. Han bor i ett hus på promenadavstånd till Doreen och Charles. Doreen och Charles köper även en hund tillsammans. Tyvärr vet jag inte vad det är för ras eller vad den heter. Dessutom säger Doreen upp sig från sitt jobb som sjukgymnast. Istället börjar hon jobba som sekreterare på Charles mattföretag. Doreen vill gärna bli mamma igen. Och samma år som Doreen och Charles gifter sig, alltså 1979, föder Doreen en dotter. Dottern döps till Diana. Storbror Paul är nu 3 år gammal. Charles älskar sin Doreen över allt annat. För honom är hon som en ängel sänd från ovan. God, givmild, omtänksam och dessutom en fantastisk mamma.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Charles älskar även Paul. Även om han inte är Pauls biologiska pappa, så ser Charles honom ändå som sin son. Michaels bild av Doreen var ju att hon var en bra mamma. Men den bilden förändras över tid. Enligt Michael börjar Doreen röka marijuana medan hon passar Paul. Nämnvärt här är att Michael är den enda som hävdar att Doreen använder marijuana. Och även om Kalifornien idag har ganska liberala lagar kring marijuana, så legaliseras det inte i delstaten ens för medicinskt bruk för 1996. Michael upplever också att han har en bättre relation till den gemensamma sonen Paul än vad Doreen har. Michael upplever det som att Paul inte vill åka hem till sin mamma efter att ha tillbringat helgen hos honom. Michael börjar bli irriterad. Han känner att han har varit alldeles generös mot sin narkotikamissbrukande exfru. Familjen Herbert hade alltså en pool i trädgården och i slutet av 1979 händer en tragisk olycka med anledning av poolen. Familjens hund drunknar i poolen. När det händer blir Michael rejält orolig för sin 3-årige son som ju tillbringar 12 dagar varannan vecka i det huset med poolen där hunden drunknade. Michael kräver att Doreen ska sätta upp ett staket vid poolen så att lille Paul inte kan trilla i och drunkna som hunden gjorde. Michael säger dessutom att han kan stå för alla kostnader för staketet. Så småningom sätter Doreen faktiskt upp ett staket runt poolen. Året därpå, 1980, fyller Paul 4 år. Doreen är 28 år gammal och hennes dotter Diana är 1. Det året sker ännu en tragisk olycka den tragiska olycka som Michael var allra mest rädd för. I februari 1980 lyckas den 4-årige Paul klättra över staketet och trilla ner i poolen. Doreen, som ensam vuxen hemma, är inomhus. Hon har haft uppsikt över Paul genom ett fönster och då sett att han lekte med en boll. För en stund vände hon sin uppmärksamhet mot Diana. Och när hon tittar ut igen är Paul borta. Det finns två olika versioner av vad som hände sen. I den ena versionen rusar Doreen ut i trädgården, ser Paul i poolen och drar upp honom i vattnet. I den andra versionen rusar Doreen över till grannarna och ber om hjälp innan hon drar upp Paul ur poolen. I båda versionerna lever Paul när Doreen har fått upp honom ur poolen. Doreen gör hjärt- och lungräddning på sin son. Grannarna ringer efter en ambulans. Ambulanspersonalen tar hand om Paul. Och läkarna på sjukhuset kopplar upp honom till livsuppehållande maskiner. Det hjälper tyvärr inte. Paul dör 3 dagar senare. När Michael får kännedom om att hans son är död blir han såklart utom sig av sorg. Han skriker åt Doreen att han aldrig skulle ha lämnat sin son till henne. Paul har varit hela Michaels värld. Och Michael känner sig därför väldigt ensam i sin sorg. Han upplever inte ens att Doreen är ledsen över att deras son är död. Michael börjar misstänka att Doreen i själva verket ville att Paul skulle dö. Och därför växer hans hat mot henne. Doreen och Michael hamnar även i ekonomisk tvist. Den gäller sjukhus och begravningskostnader. Det spär ytterligare på hatet och misstron mot Doreen ifrån Michaels sida. Michael stämmer Doreen i civilrätten och han stämmer även Charles. Han menar att Doreen och Charles är ansvariga för Pauls död. De har försummat Paul och det staketet de byggde var inte tillräckligt stabilt. Under rättegången vittnar Doreens och Charles grannar hur Doreen gjorde allt för att rädda Pauls liv och att hon var väldigt upprörd över sonens död och efteråt. Domstolen kan inte hålla med Michael. Domstolen tycker inte att Doreen och Charles är ansvariga. De dömer istället till paret Herberts fördel. Efter att ha förlorat den här civila rättegången blir Michaels psykiska hälsa bara sämre och sämre. En dag går han in i en psykos och blir övertygad om hans egna advokater försöker mörda honom. Michael får hjälp av psykiatrin, men den hjälpen han får är inte tillräcklig. Han blir inte Richard Chase, men hans mentala hälsa är i en nedåtgående spiral. Michael börjar fantisera om att döda Doreen och Charles. De lät Paul dö och nu förtjänar de att dö. Mellan 1980 och 1984 försöker Doreen och Charles få fler barn. Vid 2 tillfällen blir Doreen gravid, men hon får missfall. Men till slut, i februari 1984, blir Doreen gravid igen. Dottern Diana är 4 år. Ska snart fylla 5. Den här gången går Doreens graviditet bra. Och efter några månader får hon veta att Doreen väntar en son. Både Charles och Doreen är överlyckliga över det här. Och innan jag fortsätter så vill jag påpeka så att Josefin ville överhuvudtaget inte vara med och göra avsnittet. Och jag har gett er starka varningar i början. Så är du det minsta känslig, lyssna inte vidare på avsnittet. Stark varning för resten av det här avsnittet. För er som är döda inombords och därför har stannat kvar så fortsätter vi nu. Det blir Halloween 1984. Det blir onsdagen den 31 oktober. Doreen är nu gravid i 8:e månaden. När Charles kommer hem från sitt jobb tar hon med sig sin dotter Diana för att gå ut och göra bus eller godis. Doreen är höggravid så hon orkar inte följa med sin man och sin dotter ut. Charles och Diana är borta en stund. Vi vet inte exakt hur länge. När de kommer hem igen säger Charles till Doreen att han har sparat några av de närmaste grannarnas hus. Det har han gjort så att om nu Doreen vill ta Diana på en minirunda bus eller godis så kan hon göra det. Och det blir en väldigt kort och lätt runda. Doreen blir glad, tackar Charles och tar med Diana på en liten runda. Omkring klockan 19 ser en granne, en utklädd man, i närheten av familjen Herberts bostad. Mannen har på sig en plastliknande vargmask över huvudet. Även om grannen inte kan se den maskerade mannens ögon tycker han att det ser ut som att mannen stirrar mot Charles och Doreens hus. Doreen och Diana kommer hem igen vid 20:45. Då säger Charles att nu är godiset slut och därför måste han åka till affären och köpa mer. Eftersom det kommer ju komma ungar och då måste man ha godis igenom så att man inte riskerar att råka ut för bus. Charles åker till affären för att köpa mer godis. Och han stannar även till vid en spritaffär för att köpa lite vuxengodis. Medan Charles är borta, omkring klockan 21 på kvällen, knackar det på dörren till familjen Herberts hus. Doreen öppnar. Utanför står en vuxen man med en plastliknande vargmask över huvudet, vita handskar och i handen har han en 45 cm lång machete. Han informerar Doreen om att han tänker döda henne. Doreen skriker åt Diana att gömma sig och dottern flyr i panik. Diana gömmer sig bakom en soffa. Mannen går till attack med macheten mot Doreen. Han hugger med den stora djungelkniven in i hennes kropp. Och sen hugger han igen och igen och igen. Ett av huggen tränger in 5 cm i Doreens hjärna. Sedan hugger han av Doreens vänstra hand. Och efter det riktar han ett väldigt hugg mot Doreens gravidmage. Skadan som uppstår av det här hugget är ett 22 cm gapande sår. Sen hugger han igen. Det blir mindre men ändå djupa huggsår i magen. Tyvärr når macheten även fram till Doreens ofödde son. Doreen får även fler hugg i axlarna och 3 hugg i hennes högra bröst. Knivhuggen skär igenom Doreens tarmar, livmoder, moderkaka och kapar även navelsträngen till bebisen. Mannen hugger även mot Doreens ben. Hon får flera stora djupa sår i låren. Någon gång under attacken sliter mannen ut fostret som i princip är en färdig bebis ur Doreens mage. Bebisens kropp är inte längre intakt. Den är i flera delar. Diana lämnar sitt gömställe bakom soffan 2 gånger under attacken. En gång för att se vad som händer. Och den andra gången lämnar hon sitt gömställe för att hämta sin snuttefilt. Mannen i varmasken ser lilla Diana och säger åt henne att hon måste vara alldeles tyst, annars kommer han att döda henne också. Diana lägger sig tyst bakom soffan med snuttefilten över huvudet. Hela attacken är över på mindre än 15 minuter. Men 15 minuter är väldigt lång tid när man blir huggen gång på gång med en machete. Strax efter klockan 21 kommer Charles hem. Han öppnar ytterdörren och ser Doreen ligga blodig på golvet. Det är också massvis med blod runt hennes kropp. Charles första intryck är, åh nej, nu har hon fått missfall. Men sen ser han delar av bebisen. Och bredvid bebisens kroppsdelar, en bit ifrån Doreen, ligger Doreens vänsterhand. Här kommer jag inte att gå in närmare detalj på vilka skador bebisen har fått. Och det är ett beslut från Sofie, så hon har inte skrivit om här i manuset. Charles försöker ta sig till Doreen, men halkar i blodet. När han når fram till sin fru försöker han stoppa blödningen. Tyvärr blöder det från väldigt många ställen. Otroligt nog lever Doreen. Charles hör hur hon andas tungt. Han hör ett ljud. Han tittar upp och han ser sin dotter Diana. Diana har inga fysiska skador. Charles tar tag i sin dotter och leder in henne i köket för att inte hon ska se någon mer av den fruktansvärda brottsplatsen. Diana tar tag i sin pappa och säger citat: jag kunde höra bebisen gråta. Slut citat. Charles ringer larmnumret, men han får inget svar. Han ringer därför till den lokala brandstationen, som kontaktar sina sjukvårdskollegor som genast skickar en ambulans. Charles går sedan över till en granne med Diana. Sedan går han tillbaka till huset och tar emot ambulanspersonalen. De kan ganska snabbt konstatera att bebisen är död och att det inte finns någonting de kan göra för att rädda honom. Doreen lever mirakulöst nog fortfarande när ambulanspersonalen bär ut henne till ambulansen. De sätter in båren i ambulansen, hon lever fortfarande, men på väg till sjukhuset dör Doreen Herbert, bara 32 år gammal. Ambulanspersonalen har även hunnit kontakta polisen som snart anländer till familjen Herberts hem. Där ser de Charles som är indränkt i blod. Charles är chockad och helt oförmögen att svara på polisens frågor. Han pratar istället ganska osammanhängande. Polisen tycker också att han luktar sprit. Och de vet ju att när någon har blivit mördad så är det oftast någon nära anhörig som har gjort det. Charles verkar därför väldigt misstänkt. Han grips och placeras i en polisbil. Charles blir av det ännu mer chockad och tappar det helt. Han vrålar, slår och sparkar på polisbilens rutor. Polisen låter honom sitta där inlåst och ha ett utbrott medan de genomsöker huset. Polisen i Kalifornien är ganska härdade, men den här brottsplatsen sticker ändå ut för att den är så hemsk. Det är blod på väggarna, blod på golvet, blod på möblerna, blod överallt. Dessutom står en ensam trästol med en pumpa med ett utskuret läskigt leende i hallen. Det finns huggmärken överallt från macheten, till och med i taket. Allt verkar ganska likt en skräckfilm. Trädgården hittar polisen varmasken. Väl på polisstationen visiteras Charles och polisen beslagtar hans blodiga kläder. De informerar honom också om att Doreen är död. Och det visste inte Charles. Det här gör Charles hamnar ännu mer i chock. Han vrålar ut sin smärta. Polisen, som ser honom göra det, upplever att reaktionen är genuin. Till slut lugnar Charles ner sig och berättar för polisen att han faktiskt är oskyldig. Dessutom säger han, vet han vem som har gjort det här? Är han i alla fall ganska säker på det? Det måste vara Doreens ex-make, Michael Dennis. Polisen bestämmer sig för att undersöka Michael Dennis. Samma kväll förhör polisen Diana, som alltså bara är 4 år gammal. Men hon kan ge ett ganska bra vittnesmål. Hon berättar hur det knackade på dörren, hur hennes mamma blev rädd, hur hennes mamma skrek att hon skulle gömma sig. Hon såg mördaren. Hon berättar att mördaren hade en vargmask ur huvudet och vita handskar. Strax efter midnatt, samma kväll, anländer två poliser till Michael Dennis hem. På uppfarten till Michaels hus står en bil. Poliserna lyser in med en ficklampa i bilen och de kan tydligt se att ratten är blodig. De kan också se att någon är i huset och därför ringer de på dörren, men ingen öppnar. Polisen ringer då på Michaels hemtelefon och lämnar meddelanden på telefonsvararen att de är utanför och vill prata med honom.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Och efter en stund öppnar Michael dörren. Polisen informerar honom att Doreen har blivit mördad. Och de frågar ifall Michael vet någonting om det. Michael visar inga direkta känslor när han får veta att hans exfru är död. Han säger med monoton röst, citat: "Oj, verkligen, du skojar." Slutcitat. Michael säger att han inte har någon aning om vem som skulle vilja skada Doreen. Polisen upplever Michael som obehaglig. Dessutom är hans ena hand blodig och omplåstrad. Michael förklarar det med att han har skurit en pumpa och råkade skära sig i handen. Poliserna blir inte övertygade utan tar istället med honom till polisstationen. Medan Michael är på polisstationen genomför polisen husrannsakan. I Michaels hem hittar de ett kvitto på en 45 cm lång machete. Det låter som ett väldigt troligt mordvapen utifrån den information de hittills har om skadorna. I garaget hittar de även två hemsnickrade kistor. Det här anser åklagaren inte är bevis nog för att hålla Michael längre än 48 timmar. Polisen har till exempel inte lyckats hitta mordvapnet. Michael släpps därför fri efter 48 timmar, lördagen den 3 november 1984. Men ytterligare 48 timmar efter det grips han och häktas misstänkt för dubbelmord. Polisen och åklagaren resonerar nämligen att bebisen som låg i Doreens mage hade överlevt en naturlig födsel och därför räknas som ett fullvärdigt liv. Polisen genomför ytterligare en husrannsakan Och då hittar de bilder på Michael i en vargmask. Som är precis likadan som den de hittade vid mordplatsen. Polisen förhör Michael ytterligare och konfronterar honom med vargmasken. Och då bryter Michael ihop och erkänner att han är skyldig. Han har mördat Doreen och hennes ofödde son. Rättegången mot Michael inleds 4 år senare, i juli 1988. Sofia reagerar på att det var lång tid, men det är Kalifornien. Det tar tid att få till rättegången. Speciellt vid sådana här grova brott. Inför rättegången har Michael fått genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Enligt psykologen led Michael av en psykos innan mordet och under mordet. En sak som tyder på det enligt psykologen var att Michael sa att han inte kunde se färger under mordet. Allt var rött för honom. Han hade enligt psykologen fantiserat om att döda paret Herbert sedan hans son Paul dog. Och han blev triggad att agera på dessa fantasier av barn som gick bus eller godis under kvällen den 31 oktober 1984. Dessa barn påminner Michael om saknaden efter hans son. Rätten håller inte med psykologen, utan anser att Michael är tillräknelig och kan stå till svars för brotten han har begått. I augusti 1988 döms Michael därför för mord både på Doreen och på hennes ofödde son. Dödsstraffet är återinfört i Kalifornien 1988 och det har ännu inte blivit verkningslöst. Så dödsstraffet är verkligt, men ni vet ju precis som jag att det bara är 13 personer som har avrättats i Kalifornien sedan 70-talet. Michael Dennis är inte en av dem. Men han döms till dödsstraff och han tror när han får dödsstraffet att det faktiskt är ett verkligt dödsstraff. När Michael leds ut ur rättssalen vänder han sig mot Charles Herbert och säger godnatt. Den senaste uppdateringen vi har om Michael Dennis, som har suttit på death row i San Quentin sen det här, är från oktober 2021. Då var han 71 år gammal och väntade fortfarande på att Kalifornien skulle avrätta honom. Men det kommer alltså inte att hända. Senaste avrättningen var 2006 och den beslutades av Arnold Schwarzenegger. Om Michael Dennis fortfarande lever idag när du hör det här så är han 72 år gammal. Diana och Charles Herbert lever bägge två. De har fått arbeta mycket med sorgen efter Doreen och Dianas lillebror som aldrig fick födas. Diana och Charles står varandra mycket nära och de vill att Michael ska veta att han inte lyckades förstöra deras liv. Han lyckades aldrig krossa dem. Det var Doreen Herbert. Tack till Sofie Karlsson som skrivit manuset. Vad ovant det var att avsluta den här podden när jag inte har Josefin här. Jag kan ju säga att du ska följa Mördarpodden på Instagram. Det är bra. Mordarpodden. Du kan följa Josefin också, j.molen. Och säg åt henne att komma tillbaka, för nu måste ju Mördarpodden låtit precis som Olösta mord, Massmördarpodden, Palmemordet eller Seriemördarpodden när det bara är jag här. Du kan följa mig också på Instagram. Det blir bra. Och på X. Jag heter Dan Hörning, så är lätt att hitta. Nu vill jag ju säga tack för att du lyssnat på Mördarpodden, men så avslutar vi aldrig Mördarpodden. Så jag säger bara att vi är tillbaka nästa vecka. Och har allting gått som jag vill så börjar Från Kremers. Ja, vi ska tillbaka nästa vecka. Första avsnittet i en serie avsnitt som jag idag inte vet hur lång den blir. Om Lisanne Froon och Chris Kremers och försvinnandet i Panama. Jag har gått djupt i det här fallet. Sofia har gått djupt i det här fallet. Josefina har gått djupt i det här fallet. Och vi har saker att berätta. Ni kan gärna lyssna på avsnitt 7 av podden innan när vi tog upp det här fallet förra gången. Men det är mycket som har hänt på 4 år. Och vi har gått mycket, mycket djupare i fallet. Och den här gången, tänker vi köra igenom allt vi vet om fallet, hur många avsnitt än krävs, och sen kommer vi fortsätta uppdatera om fallet även efter det. Så nästa vecka, från Kremers. Nu kan jag inte avsluta den här podden, för det är inte det jag gör. Men, ja, jag säger det då. Som jag skulle sagt i de andra poddarna. Tack för att du lyssnar på Mördarpodden. När jag kom på en till grej. Jag ska ju tacka Eva Martinsson som har klippt det avsnittet. I vanliga fall är det Josefin som klipper avsnitten. Men hon befattar sig inte med det avsnittet för hon tyckte det var så hemskt. Så det här avsnittet är klippt av Eva Martinsson. Som även klipper alla mina andra poddar. Förutom de som klipps av Drugge och David. Okej, nu ska jag sluta. Hej då! I live in a world.